Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ursäkta förseningen, lite teknisk strul. Men alhamdulillah, vi börjar nu inshallah ta'ala med den 11:e lektionen i tafsir på surat Al-Araf. Och alhamdulillah, vi har kommit ganska långt. Vi har bara cirka 50 eller 60 aya kvar från den här suran. Och om jag inte minns fel så stannade vi i förra lektionen vid vers 142. نعم در الله سبحانه وتعالى سير وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Och vi utsatte en tid åt Moses på 30 nätter och fulländade den med 10 så att hans herres fastställda tid blev 40 nätter. Och Moses sade till sin bror Harun, företräd mig inför mitt folk och gör det rätta och följ inte fördärvarnas väg. Ja. Här så nämner Allah subhanahu wa ta'ala en ni'ma, som Ibn Kathir nämner, en ni'ma som Allah Azza wa Jal, en välsignelse Allah Azza wa Jal gav till Bani Israel. Då Allah subhanahu wa ta'ala gav dem vägledningen genom att han talade direkt till Musa alayhi salatu wassalam och gav honom ett taurat, vilket innehåller al-ahkam, bestämmelser wa tafasil shar'ihim, och yani beskrivning av deras lag, deras yani regler som de ska leva efter. Och då nämner Allah subhanahu wa ta'ala här att då Musa alayhi salam skulle ge sig iväg för att ta emot ett taurat, här finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala räddade Ben Israel från slaveriet på de mest mirakulösa sätten, eller hur? Över havet, och de fick så många gåvor. Allah Azza wa Jal upphöjde dem över folket på den tiden. Och nu skulle de få ännu en gåva. Och den här gåvan är ett taurat. Och det är den bästa boken efter Al-Quran Al-Karim. Den boken som Allah subhanahu wa ta'ala så ofta nämner i Koranen. Och denna bok skulle då Musa alayhi salam få från Allah subhanahu wa ta'ala. Så han begav sig iväg, och innan han skulle ta emot denna bok så skulle han då vänta i 40 dagar. 30 plus 10. Och Ibn Kathir säger här att de flesta mufassirun, de lärde inom tafsir, säger att det här är de 30 dagarna från Dhilqa'da, eller månaden innan Hajj-månaden. Och sen de 10 första dagarna från Dhilhijja. Yani 30 dagar, Allah säger 30 plus 10. Så månaden Dhilqa'da och sen då de 10 första dagarna från Dhulhijja. Och den dagen Allah subhanahu wa ta'ala tilltalade Musa blev då Yawmun Nahr, yani Eid-dagen, vilket är den 10:e av Dhulhijja. Så det var den dagen Allah Azza wa Jal talade till Musa, och det var också den dagen Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade religionen till Muhammad alayhi salatu wassalam. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Att idag har jag fullbordat för er min eran religion, och jag har fullbordat för er min nåd, och jag har valt islam att vara eran religion. Ja. Så det här är en väldigt, väldigt mäktig händelse. Allah subhanahu wa ta'ala ber Musa ge sig iväg för att då tala till honom direkt, utan medlare. Men inte tala till honom direkt, utan han skulle här vänta i 40 dagar. Varför? Vissa lärda nämner här så att han ska förbereda sig på detta stora möte. Och två, för att hans längtan ska öka. Och han ska bli så mottaglig man kan bli. För när man längtar efter någonting, man verkligen vill ha det, så kommer man att vara mer mottaglig för det som kommer att presenteras för en. Så när de 40 dagarna hade gått så begav sig Musa alayhi salam då till At-Tur, berget Tur, som Allah Azza wa Jal också då nämner i Koranen, Janib Tur al-Ayman. Och när Musa a.s. hade begett sig iväg för detta enorma uppdrag så hade han givit förtroende eller företräde till hans broder Harun a.s. att ta hand om Bani Israel. Gärna att ersätta honom medan han är borta under dessa 40 dagar. Och Musa a.s. gav också här råd till Harun. Då han säger till honom: Wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Att gör det rätta och följ inte vägen av al-mufsidin, de som gör det felaktiga. Och Harun alayhissalam är ju självklart en profet som är ma'asum, som inte skulle göra något stort fel eller avvikande. Men det här som de lärde sig är bara en påminnelse. Det betyder inte att han skulle ha gjort det, utan det är bara en påminnelse till honom alaihi salatu wassalam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ. Att när Musa alaihi salam anlände för att fullfölja vår fastställda tid och hans herre talade till honom, så sa Musa: min herre, låt mig se dig så att jag kan beskåda dig. Så Musa säger då: Rabbi, arini anzur ilaik, qala lan tarani. Och då säger Allah: du kommer inte att kunna se mig. Beskåda istället berget, och om det står kvar på sin plats så kommer du att se mig. Walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kolla istället på berget, och om berget står kvar på sin plats så kommer du att få se mig. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka. Men när hans herre uppenbarade sig för berget lät han det krossas till smulor, yani till pulver, och Moses föll ner avsvimmat. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa. Men när Musa a.s. återfick medvetandet så sa han: upphöjd vare du, jag vänder mig till dig i ånger och jag är den första av de troende. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Han nämner Ibn Kathir att då Musa a.s. gick till den bestämda platsen för att ta emot uppenbarelsen genom att Allah subhanahu wa ta'ala skulle tala till honom, så bad Musa alaihi salatu wassalam om att få se Allah. Och vissa lärde nämner här inom tafsir att då Musa alaihi salatu wassalam hörde Allah tala, så yani, fick han den här längtan. För Allahs tal är det vackraste och finaste av tal. Så han ville se Allah subhanahu wa ta'ala. Han hörde honom tala, vilket gjorde att han bara frågade: ja Allah, kan jag få se dig? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: lan tarani. Du kommer inte att få se mig. Och ordet len på arabiska är någonting som tyder på att man inte kommer att få se, yani på väldigt, man kan säga, en lång tid. Så här kommer en fråga. Och det är en väldigt viktig fråga inom aqida, troslära. Är det möjligt att se Allah eller är det inte möjligt att se Allah? Det finns vissa ahlul bidah som är mu'tazila och de som har gått i deras fotspår, väldigt avvikande sekt, som säger att man kan inte se Allah och man kommer aldrig att kunna se Allah. Det är omöjligt, säger de. Och de försöker att använda denna ayah som ett bevis. Okej? Okay? Och då säger Ibn Kathir att det här är felaktigt. Det här är den svagaste av alla åsikter. För att haditherna är mutawatira. Yani de har kommit med sån stor mängd att de är omöjliga att förneka. Att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att de troende kommer att se Allah i nästa liv. Och han nämner att vi kommer att nämna dessa hadither i tafsir på versen: wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Att vissa ansikten kommer på den dagen att lysa upp. En skina av glädje då de kommer att få skåda sin herre. I surat Al-Qiyama. Så här nämner Ibn Kathir att det här är den korrekta åsikten. Och det här är det som Salaf och Saleh, de tre första generationerna, var enade på. Och haditherna som han här nämner är mutawatira. Yani de går inte att förneka. De finns i Bukhari och i Muslim. Och den som vill se alla dessa hadither, ett tips är att man läser den mäktiga boken Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah av Ibn al-Qayyim al-Jawzi. I slutet på den boken så har han ett långt kapitel där han nämner alla bevisen på att de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och bland de haditherna är hadithen som finns i Muslim där profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam nämner bima'na al-hadith att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att kalla på folket av paradiset. Så änglarna kommer att kalla på folket i paradiset och säga att ni har en bestämd tid eller möte med Allah subhanahu wa ta'ala för han vill belöna er. Och då säger folket, vad mer kan vi önska oss? Allah räddade oss från helvetet. Allah gav oss det vi vill. Allah lös upp våra ansikten. Och då så säger änglarna att ni har detta, yani, vad kan man säga, möte med Allah och han kommer att belöna er. Och då, när de väl befinner sig där, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ta bort al-hijab, yani skynket eller ridån som är mellan de troende och Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa profeten alaihi salam att de inte fått någonting bättre eller större i paradiset än denna belöning. Yani att få njuta av att se Allahs ansikte. Må Allah göra oss från dem, subhanallah. En väldigt vacker dua också. Och i den hadithen så sa också profeten alaihi salam att det här är tafsir på Allahs uttalande lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Att för dem som gör det goda, yani detta liv, så kommer de att få al-husna. De kommer att få det goda i nästa liv, vilket är paradiset. Wa ziyada, och någonting utöver paradiset. Och han sa då att ziyada är att få njuta av att kolla på Allahs ansikte. Subhanallah. Må Allah göras från dem. Naam. Jag tänkte också här citera den vackra duan där profeten a.s. brukade be till Allah subhanahu wa ta'ala och säga att han ber till Allah shawqi liqa'ika, yani längtan efter att få träffa dig, och sötman, njutningen av att få se ditt ansikte. Subhanallah. Det här är den högsta belöningen. Och därför som här Ibn Kathir också nämner, till bevis på att de troende kommer att se Allah i nästa liv, är Allahs uttalande kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun i surat al-mutaffifin. Kalla, nej, Allah säger starkt ifrån, de kommer på den dagen att avskärmas från sin herre, en avskärmas från att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Så om de icke-troende avskärmas från att få se Allah i helvetet som ett straff, så är det underförstått att de troende inte kommer att avskärmas från att få se Allah subhanahu wa ta'ala, utan de kommer att få se Allah azza wa jalla. Och bland de lärda som använde detta som bevis var Imam Shafi'i. Så att det är väldigt tydligt bevis på att man, de troende, kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Och det här är, kära bröder och systrar, viktigt. För att vi kommer att tala mer om detta idag. När vi talar om aqida, om tawhid, att tro på Allahs uluhiyya, rububiyya, hans asma wa sifat, hans namn och egenskaper, så finner man att ahlul bid'ah, folket av innovationer, som följer al-Jahmiyya och al-Mu'tazila och al-Kullabiyya och al-Asha'ira, som tyvärr finns kvar idag, eller Asha'ira, väldigt utspridd ideologi och sekt, handlar mycket om att förvränga Allahs egenskaper, namn och egenskaper. Subhanallah, Ahli Sunna wal Jama'a förklarar Allahs namn och egenskaper. Dessa individer bortförklarar Allahs namn och egenskaper och säger att nej, det är, man kan inte se Allah, utan de här verserna betyder si och så. Och samma sak, Allah talade till Mosa, de bortförklarar det också. Säger ni, Allah talar inte. Stopp, vem är du att säga att Allah inte pratar? Allah säger i Koranen, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah talade till Mosa, jag talade klart och tydligt. Wa nadaynahu, vi kallade på honom, ropade på honom. Så Ahl Sunna wal Jama'a tolkar dessa texter på dess uppenbara yani tolkning och betydelse. Vad det betyder på arabiska språket, att Allah azza wa jal talar, men Allah talar inte som människan. Allah talar på ett sätt som passar hans majestät. Allah subhanahu wa ta'ala säger att om havet, haven, världens hav, skulle vara bläck till Allahs tal och träden vara pennor för att skriva Allahs tal, skulle haven ta slut. De skulle sina innan man skrivit Allahs tal. Så Allah azza wa jal talar när han vill. hur han vill, med vem han vill. Men de säger nej, alla pratar inte. Om vi säger att alla pratar, då har vi liknat honom vid människan. Nej, det har vi inte gjort. Alla pratar på ett sätt som passar hans majestät. Men ni säger att alla inte pratar. Då har ni liknat alla vid någon som är stum. A'udhu billah. Och det är en brist som här kommer att nämnas i tafsir. Musa alaihissalam klandrade Ben Israel att de dyrkade en kalv som inte kan prata. Det är en brist. Allah har inga brister. Allah är toppen av perfektion i allting. Det finns ingenting brist hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så de här människorna, det är tråkigt hur de bortförklarar Allahs namn och egenskaper. Subhanallah. Och sen försöker de buhtan, wazuran, lugnaktigt och falskt påstå att det här är Ahli Sunnas aqida. Det här är det som man ska tro på om man följer den ortodoxa islam. Nej, det här var någonting som kom från al-Jahmiya. Jahmiya fick det här från grekisk, vad heter det? Filosofi och liknande. Det kommer inte från islam. Det hör inte hemma i islam. Det kom flera hundra år efter profeten Muhammad al-Islam. Varför ska vi följa en man som heter al-Ashari? Varför ska vi inte följa sahaba radiyallahu anhum? Och det roligaste är att denna man, Abul Hassan al-Ashari, själv gjorde tauba. Han själv skrev en bok där han ångrar sig för denna avvikande ideologi. Så varför ska vi idag sitta och följa honom och säga att det här är traditionell islam? Nej, traditionell islam är inte något som någon hittade på 400 år efter profeten Salim. Utan det är att följa Koranen och sunna på sahabas förståelse, på tabi'ins förståelse. Det här är Ahli Sunna wal Jamas aqida. Så vad betyder då versen med att de troende inte, eller här då Allah subhanahu wa ta'ala säger du kommer inte att se mig? Då säger här Ibn Kathir att vad som betyder du kommer aldrig att se mig i dunya. Men du kommer att se mig i nästa liv. Och med den här tolkningen säger Ibn Kathir enar vi mellan bevisen. Bevisen som säger du kommer inte att se mig och bevisen som säger att de troende kommer att se Allah i nästa liv. Hänger ni med? För att bevisen där är överväldigande och de är klara och tydliga och autentiska. Så det går inte bortförklara dem. Profeten alaihissalam sa ni kommer att se Allah lika tydligt som ni ser fullmånen i himlen. Alltså det finns inget snack om saken. Vi kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala genom de troende, må Allah göras från dem, i nästa liv. Så man kan inte se Allah i detta liv. Och det här har också nämnts i en autentisk hadith där profeten alaihissalam nämner att ni kan inte se Allah tills ni dör. Så ingen människa kan komma och säga att jag har sett Allah subhanahu wa ta'ala. Det går inte. Utan Allah azza wa jall ser man i nästa liv. Och det finns ett undantag. Och det är att många av de lärda nämner att man kan se Allah i drömmen. Men du kan inte se honom i ett vaket tillstånd. Okej? Utan i ett vaket tillstånd är i nästa liv. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala här till Musa att kolla då på berget. Om du kollar på berget och berget står kvar så kommer du att se mig. فَلَمَّ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّ. Och när din herre uppenbarade sig för berget så blev berget till stoft, yani till pulver. Och Ibn Kathir nämner här flera ahadith och athar att det nämns här att profeten alaihissalam och sahaba sa att Allah visade en del av sitt lillfinger. Det är en liten del. Och vissa hadith nämner vad heter det? Toppen av fingret. Och vissa nämner ännu mindre, en liten del av fingret. Och berget blev till pulver. Det helt pulveriserades då Allah azza wa jall blottade en liten del av sitt finger. Och det här visar på vad? Att om berget som är solid, som är starkt, så otroligt starkt, mycket starkare än människokroppen, inte klarar av att se Allahs ljus, så klarar den svaga människan inte heller av att se Allahs ljus. Genom det här är det som händer med berget, vad händer då med människan? Och därför nämns det också en autentisk hadith att profeten alaihissalam säger att mellan oss och Allah finns en hijab, det finns en ridå, eller någonting som skyddar. Och om denna ridå skulle tas bort så skulle ljuset från Allahs ansikte bränna upp allting som hans blick eller syn kan nå. Allting skulle bara brännas upp från ljuset av Allahs ansikte. Subhanallah. Och samma sak då man frågade profeten Muhammad alaihissalam efter himlafärden, om han sett Allah subhanahu wa ta'ala, så sa han, hur kan jag se honom? Det var ljus. Eller ljus, hur kan jag se honom? Så starkt, bländande, skinande ljus. Ja. Så det här är subhanahu wa ta'ala väldigt, väldigt mäktigt och tyder på Allah azza wa jalls storhet. Och att vi människor är svaga. Allah azza wa jalla, som han säger i Koranen, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Han skapade oss svaga och bristfälliga. Vi klarar inte av att se Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. Yani, vi är inte skapta för det. Men i nästa liv kommer Allah att skapa människan på ett sätt där hon klarar av att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämner de lärda, hur mycket kommer man att få se Allah i paradiset? Det är beroende på ens positioner. Vissa kommer att få se Allah morgon och kväll, alltså vad som motsvarar morgon och kväll, och vissa kommer att få se Allah en gång i veckan. Yani, beroende på vad personen har gjort i detta liv från goda gärningar. Ja. Och när Mosa då ser berget bli till pulver, vad är hans reaktion? Kharra sa'iqa. Yani, han faller ner, marshiyan ali. Han faller ner, yani medvetslös, subhanallah. Det här är mäktigt, otroligt stort berg, bara blir till pulver framför människan. Och sen när han då vaknar upp så säger han subhanaka tubtu ilaik, att upphöjd är du, jag vänder mig till dig i ånger. Och då säger här Mujahid, jag vänder mig till dig i ånger att jag bad om att få se dig. Det här var inte passande. Wa ana awwalul mu'minin, och jag är den första av alla troende. Vad menas med detta? Jag är den första av de troende. Imam Ibn Kathir nämner att Mujahid säger, yani jag är den första av de troende från Bani Israel. Och det här är också åsikten av Ibn Jarir. Och Ibn Abbas sa i tolkningen på denna aya, jag är den första av de troende på att ingen kan se det i detta liv. Yani jag är den första som verkligen vet och förstår att ingen kan se det i detta liv. Och Ibn Kathir säger att det här är qawlun hasan lahu tujah. Det här är en åsikt som är väldigt sund. Och den har sin, yani, sin wedge, den har sin aspekt av, yani, förankring i sanningen. Och han nämner också Ibn Kathir haditherna. Och det är flera hadither. Om då en man från muslimerna hamnade i en konflikt med en man från Bani Israel i Medina. Och han gick förbi den här mannen och mannen höjer rösten och säger att vid honom som gjorde Mosa bättre än alla människor. Så muslimen blir arg och säger Mohammed är bättre än Mosa. Och sen börjar de bråka och han slår honom i ansiktet. Så profeten alaihissalam godkände inte detta. Så får inte slå honom, får inte säga så här. Får inte säga att jag är bättre än Mosa. Och så nämner profeten alaihissalam att på domedagen så kommer människorna att falla medvetslösa. Och när de vaknar upp, när jag vaknar upp, så kommer jag se Musa a.s. redan uppvaknad. Och han kommer att stå och hålla i en av kanterna, eller vad kan man säga, yani, kanterna av Allah subhanahu wa ta'alas tron. Och då nämns det vissa hadither och så säger han, jag vet inte att han kanske slapp falla medvetslös på domedagen för att han redan föll medvetslös i detta liv. Yani den ersätter den medvetslösheten som folk kommer att falla in i på domedagen. Wallah ala. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Moses, jag har utvalt dig framför människorna genom mina budskap och mitt tal. Ta därför vad jag har gett till dig och var bland dem tacksamma. Ja. Här nämner Ibn Kathir, och versen efter också måste nämnas här. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِذَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Och vi skrev till honom på budtavlorna om allt, förmaningar och förklaringar av alla ting. Ta därför med kraft och anbefall ditt folk att ta till sig det bästa därav. Jag ska visa er de trotsiga syndarnas hemtvist. Här nämner Ibn Kathir i tafsir på dessa verser att då Allah subhanahu wa ta'ala talade till Musa. Då Allah subhanahu wa ta'ala talade till Musa så nämnde han att han valde honom, upphöjde honom över folket av hela jorden. Och då säger han, på hans tid. Yani Musa a.s. var den bästa människan på hans tid. Och med vad upphöjde Allah subhanahu wa ta'ala Musa? Bi kalamihi wa risalatihi. Med hans budskap och med hans ord. Och då säger här Ibn Kathir, det råder inget tvivel om att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är sayyid waladi Adam min al-awwalina wal-akhirin. Att Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam är människornas mästare eller ledare från den första till den sista människan, som då har nämnts i den autentiska hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyamah, att jag är människornas mästare eller ledare på domedagen. Han är den bästa människan som gått på denna jord. Och därför så valde Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad alaihi salatu wassalam till att bli den sista av profeter och sändebud. Han vars sharia, yani vars lag och religion kommer att gälla fram till domedagen. Och han vars följare är mer än alla tidigare profeters följare och alla sändebud. Och så säger han, och efter Muhammad alaihi salatu wassalam i sharaf, yani dygd, i förträfflighet, så kommer Ibrahim Khalil al-Khalil alaihi salam. Och sedan så kommer Musa ibn Imran, Kalimur Rahman alaihi salam. Ja. Så här är en väldigt viktig sak och det har vi indikerat på innan. Att Allah subhanahu wa ta'ala sände ju mer än 124 000 profeter. Och sen cirka mer än 300 sändebud. Och från dessa är det fem som överträffar de andra i dygd. Och de kallas för Ulul Azm. Som Allah nämner i surat Al-Ahzab. Och jag tror det är surat Al-Shura. Och dessa fem är då Nuh i tidsordning. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammad. Alihim afdalu salatu wassalam. De fem bästa profeterna. Och de kallas för Ulul Azm. Och den bästa av dem är Muhammad alihi salatu wassalam. Och sen Ibrahim och sen Musa. Och sen finns det ikhtilaf om vem är bäst. Är det Nuh eller Isa? Allahu alam. Det finns inget konkret bevis i de frågorna. Men de här tre första är då de bästa av profeter. Muhammad, Ibrahim och sen Musa. Och sen kommer då Nuh och Isa alihi salatu wassalam. En fråga här. Det är viktigt att vi klargör vad vi talar om. Vi säger här att Muhammad alaihi salatu wassalam är den bästa människan. Vad menas då med att Muhammad alaihi salatu wassalam själv säger till sahaba, säg inte att jag är bättre än Musa. Och en annan hadith, säg inte att jag är bättre än Jonas. Vad menas med detta? Det är inte motsägande. Han är bättre. Varför säger han då, säg inte att jag är bättre? Då har de lärda förklarat det med att antingen sa han så av ödmjukhet. Eller han sa så innan han fått veta av Allah att han är den bästa av profeter och människor. Det är en annan tolkning. Eller han sa så, det vill säga att muslimen ska inte på ett nedlåtande sätt säga till en annan person som kanske tillskriver sig kristendomen eller judendomen eller liknande på ett nedlåtande sätt, yani Muhammed är bättre än Jesus. Muhammed är bättre än Musa. Yani typ din profet är på ett förringande sätt. Det här är självklart opassande. Det ska man inte göra. Och det är en tolkning då. Men el-khulasa och el-haq är att Muhammad alihi afdalu salatu wassalam är den bästa människan, den bästa profeten, den bästa sändebudet. Naam. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala till Musa här att han upphöjde honom och valde honom över hela mänskligheten på hans tid. Med vad? Bi risalati wa bi kalami. Med mitt tal och mitt budskap. Och det här är också en vers där vi finner att Allah subhanahu wa ta'ala ärar folk med budskap. Alla ärar folk med hans tal. Och samma sak i denna umma. Vill du bli ärad, lär dig islam. De mest ärofulla människor i denna umma är de lärda. De är profeternas arvtagare. Så vill du bli ärad, vill du bli upphöjd, lär dig uppenbarelsen, lär dig islam, bli från de lärda, bli från tolab al-ilm, de som söker kunskap och försöker att lära sig religionen och sprida religionen. Ju mera du lär, ju mera kommer Allah att upphöja dig. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Att Allah säger att han kommer att höja dem av er i nivåer som har tro och kunskap. Eller med tro och kunskap höjer Allah de av er i kunskap, yani i nivåer. Så Allah Azza wa Jal höjer här folk i nivåer med två saker. Med iman, ju starkare iman du har, ju mer korrekt iman du har, och med kunskap. Subhanallah. Så Allah höjer de troende med kunskap. Och därför är det en enda sak som Allah subhanahu wa ta'ala säger till Muhammad alayhi salatu wasalam, att han ska be om att få mera av i Koranen. Det finns ingen är i hela Koranen där det står be om att få mera pengar, mera makt, mera barn, mera hit och dit. Nej, det finns en enda sak där Allah subhanahu wa ta'ala säger att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam ska be om att få mera av denna sak. Och vad är det? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Och säg Herre, öka mig i kunskap. Än ingenting annat. Och då nämner här Ibn Hajar och många lärda att det här tyder på dygden av kunskap. Och om Muhammad alayhi salatu wasalam ska be Allah att han ska öka honom i kunskap, vad ska då vi säga? Då Muhammad alayhi salatu wasalam var den kunnigaste människan som gått på jorden. Men ska vi då inte be Allah att öka oss i kunskap? Självklart. Det är en väldigt nobel och fin dua som man ska säga. Men många idag ber bara Allah om att få mera pengar och mera makt och mera, jag vet inte vad. Yani dunya saker, subhanallah. Låt din ambition vara högre och bättre än så. Inte att det är haram att be om dunya, men det är inte det viktigaste. Som profeten sa alayhi salatu wasalam, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. Låt inte dunya bli vår största yani, bekymmer. Och låt inte dunya vara det vi strävar efter. Yani, مَبْلَغَ عِلْمِنَا, allt vi tänker på. Yani, namn dunya är en del av våran hem, någonting vi tänker på, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är al-akhira, det är paradiset. Och det är det som för oss närmare till Jannah. Och från de sakerna är kunskap. Kunskap underlättar för dig vägen till paradiset. Må Allah ge oss kunskap. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att ta denna kunskap och denna uppenbarelse och var från de tacksamma. Yani ej ala dhalika wa la tatlu ma la taqata lak bih. Yani var tacksam för denna uppenbarelse. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi skrev i denna bok på budtavlorna afwan. Innan ett taurat så fick han al-alwah. Och det är budtavlorna. Och där skrev Allah subhanahu wa ta'ala kulli shay'in maw'idatan. Förmaningar och förklaringar av alla ting. Yani Allah subhanahu wa ta'ala skrev på dessa tavlor. Och det sägs här, Ibn Kithir nämner att de var av jauhar. Dessa tavlor var av ädelstenar. Vissa nämnde som smaragd, grön smaragd eller rubin eller liknande. Så skrev Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarelse. Och det nämns också i många athar och hadith att det finns tre saker som Allah subhanahu wa ta'ala skapade med sina händer. Eller tre saker som Allah Azza wa Jal gjorde med sina händer. Och en av dem, det var Jannatul Adn, högsta paradiset. Och det andra var Adam alayhi salatu wasalam. Och det tredje var att han skrev ett taurat med sin hand. Så det är en väldigt, väldigt nobel bok. Så Allah subhanahu wa ta'ala skrev på dessa tavlor al-maw'idha, yani förmaning och bestämmelser om al-halal och al-haram. Vad som man ska tro på, vad man inte ska tro på, vad som är god karaktär. Yani, min kulli shay, vad människan behöver. Ja. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala till Musa, فَخُذْهَا بِقُوَّةً. Att ta emot dessa böcker med kraft. Yani med styrka. بِعَزْمْ عَلَى طَعَى. Yani med, vad kan man säga, en intygelse eller en inställning av att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också en viktig vers. Allah säger här till Mosa att ta emot uppenbarelsen biquwa, yani med styrka, på allvar, ta den seriöst. Och det här nämner Allah Azza wa Jalla också i surat Maryam om profeten Yahya alayhi salam. Att ta emot boken biquwa, yani med styrka, på allvar, seriöst. Och det här tyder på vad, kära bröder och systrar? Att vi också ska ta emot boken, vi ska ta emot Koranen och Sunnan seriöst, allvarligt. Praktisera vad som finns där i, ta åt oss dess budskap. Och inte så många idag, de är hobbymuslimer typ. Det är som plockgodis, de tar vad de vill av religionen och lämnar vad de vill. Och det lilla de tar av religionen, de ska också tolka det till superlight islam. Nej, det är inte så religionen funkar. Och det är inte så Allah vill att du ska praktisera religionen. Allah vill att du ska ta religionen seriöst. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ya ayyuhal ladina amanu, udkhulu fi silmi kaffa." Troende, träd in i islam helhjärtat. Yani, ta islam från alla dess aspekter. Var inte som de innan, oss som blev klandrade för att de trodde på en del av boken och förnekade en del av boken. Nej, du kan inte vara så som muslim. Islam är inte en religion där du tar vissa saker och lämnar vissa saker. Utan du tar hela religionen i sin helhet. Det är en perfekt, fullbordad religion. Det finns inga brister. Det finns ingenting som är värt att sålla bort. Eller som inte går att praktisera eller någonting sånt. Nej, utan alhamdulillah, islam är det vackraste, finaste som finns. Så ta islam med glädje och med tacksamhet. Som den största gåvan i ditt liv, ta emot den helhjärtat, öppenhjärtat. Biquwa, yani med styrka. Och var inte sådär, yani urvattnad, sådär islam light och flum islam där man knappt praktiserar religionen. Må Allah skydda oss, subhanallah. Och sen säger Allah: "Wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha." Och beordra ditt folk att ta emot det bästa därav. Yani beordra ben Israel att praktisera det bästa i boken. Vad menas med detta? Yani allt i ett Taurat är bra. Så hur kan man säga ta emot det bästa? Eller säg till folk att agera ut med det bästa. Du ska agera ut med hela ett Taurat, hela Koranen, hela Injil, hela Zabur. Men vad som här menas är att det bästa är påbuden. Yani, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och gör yani, de bästa av goda gärningar. Och synda inte. För böckerna innehåller påbud och förbud. Och det bästa är att praktisera påbuden. Och inte att falla in i synder. Okej? En annan tolkning är att böckerna och uppenbarelsen kommer med en variation av goda gärningar. Kommer med att du kan göra till exempel sunna böner. Du kan be 10 minuter på natten eller du kan be en timme på natten. Vilket är det bästa? Ta det bästa, en timme. Och så vidare, en exempel på att man ska praktisera det bästa. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Urikum dar al-fasiqin." Och jag ska visa för er de trotsiga syndarnas hemvist. Jag kommer att visa för er hur det gick för de icke-troende. Och vissa lärda säger här: "Jag kommer att visa för er vad som hände med Firaun. Hur vi förstörde hans land." Och vissa lärda säger: "Nej, i Sham, i Palestina, hur vi förgjorde de som levde innan, de som trotsade profeterna. Vi kommer att visa er hur det gick för dem." Och en annan tolkning är att vi kommer att visa helvetet för profeten Mosa, så att han kan beskriva det för er. Så att med alla dessa tolkningar är korrekta, för profeterna har ju fått uppenbarelse om paradiset och helvetet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också visat människorna hur det gick för de nationer som levde innan oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin." Jag ska vända bort från mina tecken de som beter sig högmodigt på jorden utan rätt. Och då de ser varenda tecken så kommer de inte att tro på dem. Och om de ser rättfärdighetens väg så tar de inte den vägen. Men om de ser förvillelsens väg, yani vilseledelsens väg, så tar de den till sin väg. Och så gör vi för att de vägrade tro på våra tecken och inte brydde sig om dem. Han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer att vända bort från hans tecken de som är högmodiga på jorden. De som beter sig högmodigt på jorden. Och då nämner här Ibn Kathir, yani Allah kommer att neka personen att förstå sig på bevisen som tyder på Allahs storhet och vad religionen handlar om och dess bestämmelser. Till varje person vars hjärta är högmodigt eller för högmodigt i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och också ser sig högmodiga och för mer än andra människor utan rätt. Yani, så som de var högmodiga över sanningen så kommer Allah att förnedra dem med okunskap. Subhanallah. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, och vi kommer att leda bort deras hjärta och deras syn eller insikt så som de vägrade tro den första gången. Och Allah säger också, falamma zaghu, då de avvek från vägen så lät Allah deras hjärtan avvika. Det här är jätteviktigt, kära bröder och syster. Islam uppmuntrar till ödmjukhet. Det som kallas för ett tawadu. Allah har beordrat oss att ödmjuka oss. Och att inte vara högmodiga över någon. Det är inte tillåtet i islam att vara högmodig. El-kibr är inte tillåtet för någon människa. Att se sig för mer än någon annan. Eller att förneka sanningen då den väl kommer till. Det här är definitionen av högmod. Och vad säger då Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen? Att han kommer att vända bort från hans tecken, yani från islam, den som går högmodigt eller beter sig högmodigt på jorden. Yani Allah kommer att försegla den personens hjärta. Som ett straff för att han vägrade acceptera sanningen, så kommer Allah att vända personen bort från den rätta vägen. Han väljer att gå mörkrets väg, satans väg. Allah kommer att låta honom gå den vägen. Som ett straff för att han vägrade tro på sanningen. Och det här är en jätteviktig vers i Koranen. Att är man högmodig så kommer Allah subhanahu wa ta'ala inte öppna fören dörrarna till kunskap. Yani, kunskapen är ett ljus från Allah. Och Allah ger inte sitt ljus till syndare. Yani, vill du ha Allah azza wa jalls ljus måste du ha ett ödmjukt, ett öppet hjärta. Yani, var mottaglig för sanningen. Och därför så sa Mujahid, som här Ibn Kathir citerar, la yanalu al-ilm hayyun wala mustakbir. Att vare sig den som är blyg eller högmodig kommer inte att uppnå kunskap. Yani, det finns två egenskaper som gör att man inte får kunskap. Och den första är blyghet. Al-hayy betyder att man skäms för att fråga. Man vågar inte fråga. Man vågar inte gå på en föreläsning. Det är pinsamt att gå på en dars. Det är pinsamt att skicka en fråga. Det är pinsamt att köpa en bok, att läsa en bok. Pinsamt att gå på koranskola tillsammans med barn och yngre, jag är äldre. Och så vidare. Om du har den här inställningen kommer du aldrig lära dig. Ödmjuka dig själv för kunskapen. Och inte heller den som är högmodig. Ja, när han säger näsan där uppe, vem är jag att fråga den här killen? Jag är arab, han är svensk. Jag är... kan Koranen sedan jag var liten. Eller jag, man hör såna här saker. Jag är äldre. Ska jag fråga honom om han är yngre? Och så vidare. Det här är högmod. Och det funkar inte i islam. Man kan inte komma med såna argument. Utan al-hikma dalatul mu'min. Som det har nämnts av Salaf. Att sanningen, vishet, är den troendes förlorade objekt som han ständigt söker. Vart han finner det så tar han det. Och det är inget fel med att ta kunskap från någon som är yngre än dig. Satt inte Imam Bukhari och lärde ut hadithen när han var 20 år. Hade knappt hår på ansiktet. Och yngre än så. Var inte Ibn Abbas från de sahaba som Umar radiallahu anhu lyfte upp i shura-frågor. Över de äldre. I tafsir-frågor. Och så vidare. Så en muslim ska aldrig vara högmodig. Och tänka att jag kommer från den här folket, jag har den här bakgrunden, jag kan inte fråga den här personen, och vem är jag att sätta mig på golvet på en föreläsning eller hit. Glöm det där. Ödmjuka dig själv för kunskapen. Och han nämner här Ett väldigt vackert uttalande från en av Selef. Där han sa: "Man lam yasbir ala dhul at-ta'allum sa'atan baqiya fi dhul al-jahl abadan." Allahu akbar. Den som inte har tålamod i, vad kan man säga, kunskapssökandets motgångar eller svårigheter, kommer att bestå eller kommer vara kvar i okunnighetens förnedring i all evighet. Yani, den som en stund av sitt liv, en period av sitt liv, inte kan ha tålamod med svårigheterna som finns i att söka kunskap, kommer att straffas med att han i all evighet kommer att vara okunnig. Subhanallah. Förnedringen av okunnighet. Så när man söker kunskap måste man ödmjuka sig. Och det var ju den här berättelsen också från, jag tror det var Ibn Abbas, som brukade gå och sitta framför folks dörrar för att söka kunskap. Han väntade på att folk kom ut, satt i värmen och så vidare. Än år efter år efter år. Och subhanallah, han blev bland de kunnigaste av människor. Och då, vad var det han sa? "Adlaltu taliban fa'azzaztu matluban." Att jag typ ödmjukade mig som elev för kunskapen och kunskapssökandet. Och Allah ärade mig som någon man söker kunskap från. Och samma sak med Abu Huraira. Kolla hur han lämnade dunya för att söka kunskap, och Allah ärade honom till en av de största av muhaddithin och ulema i denna umma. Subhanallah. Så kunskap kräver att man ödmjukar sig. Det kanske ibland är jobbigt. Kanske ibland kräver fattigdom, kräver uppoffringar, kräver att man lägger dunya åt sidan, att man reser till ett land där man inte har lika mycket bekvämligheter som i Sverige, kräver att man sitter och kanske memorerar, läser, repeterar en vers hundratals gånger. Det är inte lika kul som att kolla på en flashy YouTube-video med så här Koran och sånt. Det är inte kunskapssökande. Kunskapssökande är att det är inlärning, al-hifd, att du lär dig, och tafaqqu, att du förstår dig på vad du läser. Och att du ibland studerar saker som du kanske tänker, jag har ingen nytta av det här. Men någon gång kommer du ha nytta av det. Och det kräver det. Det är inga enkla saker. Och därför är det, man finner att det är inte många från muslimerna som söker kunskap. Det är få som söker kunskap. Och det är få som har tålamod i att söka kunskap. Många hoppar av, många pallar inte. Det är enkelt att snacka, det är enkelt att vara en, vad säger man, keyboard warrior. Det är enkelt att sitta och snacka hit och dit. Och ha kul, men att studera, det är svårt. Och det är som de lärde har sagt, en form av jihad fi sabilillah. Och Allah har liknat tulab al-ilm vid mujahidin, de som strider för Allahs skull, som Allah nämner i slutet på surat al-Tawba. Så vill ni ha ära, vill ni ha framgång, vill ni ha vägen till paradiset, al-ilmu al-ilm, sök kunskap. Och ödmjuka er för att söka kunskap, ödmjuka er inför de lärda. Ett annat exempel. Vi har koranskola, någon blir muslim till exempel. Han kan inte läsa arabiska, vilket är helt naturligt. Hur ska han lära sig arabiska? Han går på koranskola. Vem går på koranskola? Ibland är det barn. Barnen sitter där med sin bok. Alif, ba, ta, fa, jim. Lär sig bokstäverna på arabiska, eller hur? Taib, kan du som vuxen sätta dig med barnen? Alif, ba, ta. Ja, det kan du. Och det är inget fel med det. Det sänker inte din nivå. Wallahi, folk kommer bara tänka, wow. Kolla vilken person, kolla hur ambitiös han är att lära sig islam. Eller hur? Så tänk inte så, subhanallah. Och ingen person föddes lärd. Alla personer har gått vägen av att lära sig, subhanallah. Och han nämner också från Sufyan ibn Uyayna, som säger beträffande Allahs uttalande att vi kommer att vända bort de som är högmodiga på jorden från våra tecken. Han säger: "Anza anhum fahm al-Quran wa asrifuhum an ayati." Jag kommer att vända dem bort från att förstå sig på Koranen, och jag kommer att vända dem bort från mina tecken. Subhanallah. Och det är också en varningsklocka. Om du märker att du studerar, du lyssnar, du lär dig arabiska, men du fattar inte Koranen, förstår inte på Koranen, förstår inte på islam. Det finns som en vad kan man säga, barriär eller brist i din förståelse till islam. Rannsaka dig själv. Kanske du har högmod i ditt hjärta. Subhanallah. Och ibland man finner det här speciellt bland Ahlul Bidda. Som begränsar kunskapen till sin sekt, sin grupp, sin ideologi och sin sheikh. Subhanallah. En gång jag träffade en person, han hade blivit sufi. Han blev muslim, så han hade blivit sufi. Så jag sa: "Mashallah, har du börjat lära dig Koranen?" Han säger: "Nej, man får inte. Va? Får inte lära sig Koranen? Varför? Han säger nej, man kan misstolka Koranen. Man måste studera med en sheikh. Vem har sagt det här i islams historia att du får inte lära dig Koranen? Det är batil, det är falskt. Och subhanallah hur de lurar folk. Eller du måste studera den här sheikhens bok och det han säger är det du ska agera på och så vidare. Nej, du får studera en medhab, men begränsa inte islam till en lärd person eller en medhab eller en tolkning. Nej. Det är fiqh-frågor, det är bredare än så. Ja, nej, alhamdulillah, de lärda är många. Så att säga jag lyssnar bara på den här sheikhen, lyssnar inte på någon annan, acceptera ingenting annat, det här är den enda sanningen. Det blir också att du inte kommer att få förståelse i islam. Ja, du kommer att ha en väldigt begränsad och skev bild av religionen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om de ser varje vers så kommer de, eller varje tecken, så kommer de inte att tro på dem. وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Som vi nämnde innan. Att det finns folk som får alla möjliga bevis. Och som Firaun sa, vad för bevis du och Harun än hämtar, vi kommer inte tro på det. Ja, ni kallas, vi är bestämda. Inte det här högmod. Inte det här person som förtjänar att straffas i helvetet i nästa liv. Och om de ser sabila rusht, den rätta vägen som leder till det korrekta, la yattakhiduhu sabila, så tar de inte denna väg till sin väg. Wa in yarau sabila rusht, den rätta vägen, då väljer de istället felaktighetens väg och vägen av shaitan och villfarelse. Yani yattakhiduhu sabila. Dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina, för att de vägrade tro på våra bevis. Subhanallah. Wa kanu anha ghafilin. Yani de vill inte tro med sina hjärtan och de vill inte ta emot eller lära sig någonting från budskapet. Och så säger Allah walladina kadhabu bi ayatina wa liqa'il akhira habitat a'maluhum. Att de som förnekar våra tecken och mötet med mig i nästa liv är de vars gärningar jag har nollställt. Yani dessa människor som förnekar sanningen, förnekar islam, förnekar profeterna, är de vars gärningar Allah i nästa liv kommer att nollställa. Ja, ni gör vad ni vill i detta liv. Allt ni gör är fruktlöst. Deras gärningar går till intet, förgäves, blir noll. När deras böcker ges i handen, noll. När gärningarna ska vägas på domedagens våg finns det ingen vikt i deras gärningar. Subhanallah. De har ingenting att komma med på domedagen. Som Allah säger, haba'an manthura. Att وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا. Att vi kommer på domedagen att låta deras gärningar bli som stoft. Yani som, du vet när du har grillat och det kommer så här damm på kolet som blåser iväg på en stormig dag. Det här är deras gärningar. Kan du greppa någonting? Kan du ta tag i detta stoft som blåser i vinden? Nej, det kan du inte. Och samma sak är det med deras gärningar. Det går förgäves. Det går förlorat. Och Allah liknar också deras gärningar vid en hägring. Vet du, ser någonting när det är jättevarmt, det ser ut som vatten fast det inte är vatten. Och när de kommer fram finner de ingenting. Och samma sak med deras gärningar på domedagen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Att kommer de då att belönas för annat än det som de själva brukade göra. Yani, vi kommer att belöna dem i enlighet med deras gärningar som de brukade göra. Gjorde de gott så får de gott tillbaka. Och gjorde de ont så får de ont tillbaka. Kama tudin tudan. Att det du gör kommer tillbaka. Nah. Och vi avrundar här inshallah ta'ala och fortsätter nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Now, we'll see if we have any questions here on Insta. English, please. Inshallah, in the future, maybe we will have some lectures in English. Now, if you have any questions, you can write it. How many tavlor fick Musa? Allah subhanahu wa ta'ala nämner i plural, al-alwah. Men det står inte hur många tavlor, wallahu alam, inte vad jag fann i alla fall i tafsir. surat al-Araf. Det står inte hur många tavlor han fick, men vi kommer prata om det nästa vecka faktiskt. Då Mosa alaihissalam kom tillbaka till folket och kastade tavlorna i marken av ilska. Ja. Vad menas med att vissa kommer att falla medvetslösa på domedagen? Allahu alam. Det nämns inte heller här i texterna, utan det nämns som en möjlighet. Då det kommer att ske många saker på domedagen. Gills bönen om man äter medicin? Självklart, varför ska bönen inte gillas om man äter medicin? Om personen inte menar medicin som berusar, som gör en påverkad. Då ska man ju försöka be när man inte är påverkad. Men de flesta av medicin brukar inte berusa människan. Wallahu alam. Yani, om en person äter den här medicinen hela tiden, till exempel morfin eller någonting på grund av smärta, så kallas personen får be. Yani, han är, vad ska han göra om han hela tiden är i det här tillståndet? Men om man äter den ibland, man blir lite lullig, då är det bättre att vänta tills ruset försvinner. Som Allah nämner i surat An-Nisa. وَلَا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Att närma er inte bönen i ett påverkat tillstånd tills ni vet vad ni säger. Eller tills man kan skilja på vad man säger. En person som till exempel syndar, han går ut och festar och dricker alkohol och missar Isha-bönen. När ska han be? Han ska be när ruset går över och göra toba. Nah. Men som jag sa, om en person äter en medicin som är lite bedövande, så kallas det är inte ett rus, utan personen får be ändå liksom.